Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bilden kan framstå ibland som en egotripp, liksom, att ha egen bildning och liksom kunna gå på museer och förstå vad man ser och sånt där. Mm. Det är liksom en karikatyr av bildning. Bildning är egentligen väldigt mycket mer knutet till vad det innebär att vara en okej människa tillsammans med andra människor, och att vi tillsammans då liksom använder den här resursen för det här liksom goda syftet som ett samhälle ändå innebär.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst, som heter Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans. Jag har ett specialavsnitt i den meningen att jag spelar in, man kan säga att det är ett corona specialavsnitt. Vi spelar in via distans, via länk. Som så mycket annat som sker just nu så är det svårt att ses. Så jag har författaren Sverker Sörlin med mig via Zoom. Hej och välkommen.
Hej och tack så mycket.
Jag tänkte att vi börjar med dig, så får du presentera dig till att börja med innan vi ska prata om den här boken.
Ja, Sverker Sörlin heter jag alltså, och är, man kan säga enklast uttryckt, är historiker. Men jag har disputerat en gång i världen i idé- och lärdomshistoria på 80-talet, sedan det delen av 80-talet, och sen så har jag jobbat med professor miljöhistoria som jag blev 90-talet. Sen har jag ägnat mig åt ganska mycket, en sorts intellektuell allätare kanske, medverkar mycket i medier och som debattör och så, utredare, och skrivit ganska många böcker och mera på liksom allmänt slag som riktar sig till större publik, förutom då att jag förstås ägnar mot min forskning och mycket internationell verksamhet och publicering.
Mm. Jag gillar begreppet intellektuell allätare.
Ja. Det kanske har med lite med bildning att göra där, alltså att bildnings, om man tänker på bildning, så förutsätter väl det, tror jag, lite grann, alltså det är lite grann, står ett något sorts spänningsförhållande till den som är uteslutande inriktad på en sak.
Mm.
Bildningen är gärna lite allmän och inte alldeles bara specifik, som ju expertis kan vara till exempel.
Just det, vi ska återkomma till det begreppet. Jag tänkte, under tiden jag läste den så vet jag att jag, det blir ofta så att man träffar folk och så kanske någon, ja, ah, vad läser du nu? Och så, ja, ah, till bildningens försvar, och så säger jag, ah, den är väldigt, jag gillar den väldigt mycket. Och då frågar alltid folk, ja, men vad handlar den om då? Så vill de ha en så här snabb, ja, liksom, 30 sekunders. Och den är ganska, det är en sån bok som är ganska svår. Men har du någon sån hisspitch, liksom, vad brukar du säga, vad handlar den om? Vad är den korta, liksom, beskrivningen?
Jag är dålig på hisspitchar tror jag, men, men om jag skulle ändå säga någonting om det så tror jag att den, jag skulle säga att först och främst bildning känner ju alla till, så det riktigt korta svaret är att det är en bok om bildning fast på ett annat sätt än du trodde.
Mm.
Så det är väl den första karaktäristik. En andra är väl att det tar väldigt mycket sikte på det som pågår just nu.
Mm.
Det är liksom ingen tidlös presentation av ett klassiskt begrepp, utan det handlar om varför det faktiskt är viktigt att veta någonting. Och att det är viktigt för människor att veta någonting, inte bara som var den gamla liksom existensberättigandet för bildning, det var på något sätt att det hade med personlig utveckling att göra. Det är fortfarande en bra idé med personlig utveckling, men nu är det akuta frågor som står på spel i vår värld, med polarisering, motsättningar, kriser av olika slag, inte minst klimatkris som inte löses väldigt snabbt. Och för detta behövs inte bara expertis då, utan det behövs ett vetande som är delat av många människor för att vi ska kunna göra någonting åt de här sakerna. Vetandet har med demokratin att göra och har med, man kan säga, med problemlösning att göra på en stor nivå, på hög nivå, liksom på samhällsnivå. Och där, det är sådana argument utvecklar i boken, och det kanske var många våningar i det huset, men det var ändå möjligt att säga.
Ja, men det var en ganska bra sammanfattning tycker jag. Men vi kanske kan börja i den änden, för du sa det, alla vet vad bildning är, men jag tror att många har olika bild av det. Men om man säger så här, skillnaden mellan bildning och kunskap.
Alltså jag skulle börja med att säga att det är stora likheter mellan de här begreppen. Bildning förutsätter kunskap. Man kan inte tänka sig att man är bildad utan kunskap alls. Men man kan definitivt ha en massa kunskap utan att vara särskilt bildad, om man uttrycker det lite tillspetsat. Mm. Och då tänker jag så här, att kunskap, särskilt den, det finns ju många sorters kunskap i och för sig, men när vi tänker på kunskap kanske vi i första hand tänker på sån här auktoritativ kunskap, det vi kallar vedertagen kunskap, det vill säga den är baserad på någon form av systematiska undersökningar och så, kanske till och med vetenskap. Och vetenskaplig kunskap, den har då just de egenskaperna. Den kan man besitta, ofta de som har väldigt mycket sån kunskap har ändå bara vetenskaplig kunskap om ett litet område. Det är mycket sällsynt att man har vetenskaplig kunskap om allt möjligt. Och medan en bildad person snarare utrustad med kunskap som blir användbar i ett mer generellt sammanhang, och jag skulle då säga ett samhällssammanhang, du kan, och det förutsätter att man har lite mer kunskap för att få överblick, och ett ord som är väldigt viktigt i min bok, nämligen ordet omdöme, alltså att man kan använda kunskapen för att träffa avgöranden och tänka själv, skulle man kunna säga, om en mängd olika ting. En person som har jättemycket vetenskaplig kunskap om något visst och avskilt behöver för den skulle inte nödvändigtvis ha så mycket kunskap som gör det möjligt att tänka om helt andra saker. Det är ofta fallet i och för sig. Kunskapsrika människor skulle jag säga också ofta bildade människor. Och det motsatta är liksom inte lika enkelt att tänka sig. Men man kan säga att den sida av bildningsbegreppet som intresserar mig är ju den som vetter mot, och som den här boken handlar om, den som vetter mer mot samhällsfrågorna. Det här ordet tillsammans är väldigt viktigt. Och det är ju som en sorts paradox kan man säga, eftersom det är så mycket i den tidigare förståelsen av bildning som handlade om den enskilda individen.
Mm.
Medan jag hela tiden liksom försöker skriva oss lite grann ut ur den förståelsen och tänka oss att det är också viktigt vad vi vet tillsammans. Och det bygger på en idé om också möjligheten till gemensam handling. Att ska man kunna leva tillsammans i ett samhälle, och så måste man också erkänna vissa gemensamma villkor kan man säga, och förhållanden. Och kanske också ha en gemensam förståelse av, någorlunda gemensam i alla fall, av vad som är på dagordningen, skulle man kunna säga. Vilka frågor som är brännande och akuta och behöver åtgärder.
Mm. För du är också inne på, det finns ju några, det har väl, vad ska man säga, några trender i samhället som också kanske som också är kopplat till bildning också. För du sa också att det är ju, det har ju hänt en del och vi lever ju i en tid där alternativa fakta och så vidare. Det har ju hänt en del de senaste åren som har varit lite oroväckande. Vill du säga något om så här samhällstrender, vad som har hänt? För det är ju ändå vissa saker som gör, som du tar upp i boken, kopplat till bildningsbegreppet.
Ja, alltså det är några typer av samhällsproblem och kriser som jag uppehåller mig lite extra mycket vid. En är ju då kunskapens status, kan man säga, vilken typ av kunskap som räknas. Och en just kunskap som vi pratade om här för ett ögonblick sedan, så är det väldigt mycket som pekar liksom i riktning mot att kunskap håller på, har kommit att bli mer och mer en sorts vara, skulle man kunna säga. Kunskap behövs för att man ska meritera sig. Det är liksom en mer instrumentell uppfattning där, och den är mätbar. Man ska liksom prestera, landet ska prestera i PISA-mätningar, de enskilda personerna ska prestera i olika skolsammanhang och så. Och det är klart, det är i och för sig ingen fel på det, men det har skett en väldig tyngdpunktsförskjutning mot kunskap just som en sån här mätbar produkt som det måste finnas vissa mängder av i samhället. Jag har själv sysslat väldigt mycket med det i min tidigare forskning och annat arbete. Och så att jag liksom trängt djupt in i det. Och det är helt uppenbart att de senaste årtiondena har präglats av en sån utveckling. Så det är ett fenomen som är viktigt. Ett annat är den här stora polariseringen i samhället som är ju nu välkänd och som tar sig många uttryck. Och den förstärks då av den mediala utvecklingen, sociala medier framförallt, som tenderar att gruppera människor ännu starkare än traditionella medier gjorde. Och det är ju helt okej och jättebra att folk har olika åsikter och sådär, men det här är också numera vad man kan kalla då för epistemiska kulturer, i den meningen att alltså det är kunskapskultur. Vi vet olika saker, helt enkelt. De som befinner sig i en viss grupp, en viss pool i den här polariseringen, de har så att säga andra sanningar som de lever efter. Och det är inte heller helt nytt förstås, men det förstärks nu på ett påtagligt sätt, och det utvecklas inom då vissa grupper en djup misstro mot etablerad kunskap, mot etablerade medier, mot etablerade samhällsinstitutioner. Detta får så småningom sin politik. Det yttrar sig liksom också på, så att säga, den politiska partiskalan. Vissa partier tycker mer om sånt där. Och de som befinner sig i det lägret tycker om vissa partier. Det gäller i hela Europa och andra delar av världen också. Så att det här är ett allmänt fenomen och ingenting som är unikt för Sverige. Och där hittar vi också rätt mycket just alternativa fakta och så. Och sen, om man nu tar de stora frågorna på dagordningen, typ klimatkrisen, så är det också så att särskilt många i det lägret, i den ena polen, misstror denna förståelse, liksom den vetenskapliga förståelsen, tycker att vad är det för problem med klimatet? Liksom?
Mm.
Och utan man har andra problem, till exempel invandringen. Det är ju ett jätteproblem med invandring, säger några. Och då säger andra som har en annan sanning, så att säga, att det är faktiskt inte så stora problem med invandringen. Det är väldigt, vore mycket värre om vi inte hade någon invandring. Vi skulle inte ha någon personal i sjukvården, till exempel, och så där. Det finns ett antal såna här samtida samhällsfenomen och företeelser som vetter mot kunskap. De visar att kunskap inte är neutral, som den ju borde vara. Det borde ju, så att säga, vara vedertagen kunskap ska vara neutral. Så är det inte riktigt. Kunskapen används och liksom vrids, tvistas och tweakas liksom för att den ska passa in i den egna uppfattningen. Och då kan man säga att en egenskap hos bildning är att sätta vissa normer för vad som faktiskt gäller. Mm. och vilken kunskap som finns. Så att det borde vara ett gemensamt intresse att komma bort ifrån vår nuvarande belägenhet med den här starka polariseringen, med de här alternativa sanningarna och så. Att bildning har ett överordnat ärende med bildning är att göra så många människor som möjligt så allmänkunniga som möjligt, så att det är möjligt att självständigt förhålla sig i alla fall till den här världen av tweakade sanningar.
Du nämnde ju kort där det med att eller du skriver lite om det också, det här med att något som jag tycker är intressant, det är dels att utbildning idag i många fall kan jag uppleva, nu undervisar jag lite på universitet, men jag har ju bara liksom varit med de senaste åren där, men att till exempel studenter ofta, där kan det vara inställningen att ja, jag ska bocka av och få mina betyg och få utbildningen på CV så att jag kan börja jobba sen. Alltså dels lite den, det fenomenet, och sen finns det också tycker jag det här lite så här, vad ska man säga, Wikipedia-kunskap, att man vill ta genvägar och man kan lätt bara googla upp någonting och att man då kan nästan luras av att man kan väldigt mycket. Men för det någonstans, känner du igen det fenomenet kring, alltså lite grann inställningen till utbildning och sådär, för att vad säger du om det? Har det någon, det är ju inte riktigt bildning.
Nej, det skulle man inte säga, och det håller nog alla med om också. Ellen Key sa ju någon gång då för 100 år sedan drygt att bildning är det som återstår när du har glömt allt du har lärt dig. Och det ligger en hel del i det, alltså att bildning är just det här som till slut bildar en integrerad del i dig. Liksom. Det är inte det du just har pluggat in och sådär, utan det är någonting som... Och jag tror att det ligger någonting i det, att, och det ligger för mig nära ordet omdöme också. Ett gott omdöme kan man använda baserat på mycket kunskap som man har fått från väldigt olika håll. Och ett gott omdöme känner man ofta igen när man ser det också. Medan den där, det finns ju alltid ett behov av nyförvärvad kunskap. Nej, men jag tycker om din bild. Alltså när jag försökte förnya mina egna tankar om bildning för den här, jag arbetade med den här boken, då kan jag säga att jag har tagit inspiration i ett antal personer och idéer kan man säga, som jag i flera fall inte hade mött så mycket förut. Eller när jag hade mött dem kanske, men inte tänkt så mycket på det. Och en av dem som har betytt mycket för mig med den här boken, det är en filosof i Cambridge som heter David Blackburn. Nej, förlåt, Simon Blackburn heter han, inte David. Simon Blackburn. Och man kan säga, han skriver mycket om hur det är att försöka vara en god människa. Being Good heter en av hans böcker till exempel. Och jag läste den och sen läste jag en del andra böcker av honom också. Tyckte att han hade ett väldigt fint sätt att tänka filosofiskt om väldigt viktiga men samtidigt vardagliga saker, till exempel hur man är en god människa. Och då använde han uttrycket etisk miljö. Och ordet miljö känner vi ju igen. Vi förstår att vi ska vara varsamma med miljön. Om inte vi är det så går det inte bra liksom för oss. Det drabbar oss alla på sikt. Och han menar liksom att ett samhälle behöver en etisk miljö på samma sätt. Och hur formar man då en etisk miljö där vi tänker på varann och där vårt umgänge präglas av hänsyn och måttfullhet och eftertanke och varsamhet och sånt som är viktigt för oss. Då menar han, och jag håller verkligen med om, att ett inslag i det är att tänka filosofiskt. Liksom att man behöver inte vara filosof förstås, men att liksom ha ett genomtänkt förhållande till sig själv och till sitt liv och sådana ting. Och han berättar en anekdot som inte är en anekdot utan en historia från en radioinspelning som han var med om, där han träffar en, ja, i den här inspelningen så sitter också en överlevare från koncentrationslägren med, och när han har hört på Blackburns prat om filosofi och sådär, så humanistisk kunskap, då säger han lite ilsket sådär, vad skulle det ha hjälpt oss när de tog ut oss på dödsmarschen att du får höra om din filosofi? Och då säger Blackburn att som svar att det är klart att du har helt rätt. Vad hjälper min filosofi där? Det hjälper inte mer än något annat, litteratur eller musik eller någonting annat som kan trösta. Men tänk ett ögonblick på de 15 år som föregick det där, 30-talets Tyskland och det som ledde fram till det. Vad som hade förfallit under dessa år var den etiska miljön. Ett samhälle upplöstes bokstavligt talat inifrån. Mm. Moraliskt, politiskt, i sina grundläggande värderingsmönster. Och den
Jag tycker den reflektionen är så elementär och grundläggande att man måste inse att det ligger någonting i den. Och jag vill inte dra lättvindiga paralleller just med 30-talet. Varje tid är också unik, men den här situationen vi befinner oss i nu och har befunnit oss i några år, och även i USA för den delen och Brasilien och på andra håll, den är potentiellt farlig. Det är liksom en samhällssituation som vi inte kan ha kvar. Vi står inte ut med den liksom i det långa loppet. Den kommer att vara skadlig. Därför behöver vi tänka på den etiska miljön. Och då kan man säga att vad jag försöker göra är någon sorts ympning mellan den typen av begrepp och begrepp som begreppet bildning.
Mm.
Att liksom sätta ihop bildning med ett begrepp som etisk miljö. Och när man gör det så händer det någonting som inte riktigt är samma sak som vi förut tänkte när vi hörde ordet bildning. Mm. Så det är liksom så jag försökt jobba. Och, ja.
Lite då som du har nämnt här och också som jag har fångat upp. Det är just att bildning handlar mycket om sådana saker. Som att veta tillsammans, som att man har... Som att det är ett slags medborgarskap, att det, liksom, ligger ovanpå en själv, så att de gemensamma värderingarna och sådär. Men jag skulle också bara vilja prata lite om man tar ner det till mig som individ, hur kan jag tänka och hur kan jag, så att säga, hur blir jag bildad och hur kan jag upprätthålla min egna bildning, alltså om man går ner till individen?
Ja, men det är ju en jättebra fråga och jag har fått den förut, och jag vet någon tidigare intervjuare som jag pratade med, hon hade faktiskt räknat på hur många ställen i boken jag börjar på någonting som ser ut som en definition utan att ändå liksom utföra den. Det var över 50 olika ställen i boken. Liksom. Men och det är en väldigt bra iakttagelse, för det är just precis det jag inte har velat göra. Jag har inte velat definiera bildning, utan snarare, för jag tror att man begränsar den på något sätt. Den är också väldigt svår att fånga in. Den är undflyende på något sätt. Så fort man börjar beskriva den så liksom allt för hårt, så är det någonting man tappar. Och det har med din fråga att göra, hur gör jag själv? Och för skulle jag säga, du måste göra det här, A, B och C, för att bli bildad. Liksom. Då tror jag att varje sånt A, B och C eller X, Y och Z är för litet. Det går liksom inte att säga det. Samtidigt, skulle man göra den listan väldigt lång, så finns det heller ingen som kan leva upp till den. I någon mening finns det därför alltid, även om jag betonar det samhälleliga och kollektiva liksom i bildningen, så finns det alltid en individuell variant på denna bildning. Var och en av oss är bildad på vårt eget sätt. Det vill säga, i den här boken finns ju också, som du kanske har märkt, en viss lite kritisk och lite road kanske reflexivitet kring begreppet allmän bildning. Boken börjar med att jag citerar min mamma som ofta sa till mig, du ska ju känna till det, för att det tillhör allmänbildningen. Och jag tyckte det där var lite uppfordrande, så där. Jag tänkte, ja, det finns något som heter allmänbildning, och det kanske det gör, möjligen fortfarande en viss allmänbildning kan man förutsätta, men det är också så att det som är intressant är ju också att människor kommer med helt personliga små skatter liksom, av kunskap som man kan tillföra ett samtal. Och det är ju jätteviktigt. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att inte föreskriva. För där finns ju ett väldigt bagage, kan man säga, som är problematiskt. Nämligen, som vi förstår bildningsbegreppet på svenska, tror jag väldigt mycket är präglat av en sorts äldre tids läroverkskunskap på något sätt. Alltså den lilla eliten då på ett par procent av befolkningen som för några generationer sedan genomgick läroverket då. Kanske några hade lärt sig latin, de kunde lite ekvationer, de kände till en del historier, svenska historien, de kände till också filosofi och sådär lite elementärt och så. Det bildar en sorts kanon, alltså en sorts relativt sluten förståelse av vad bildning representerade. Och det är ju alldeles omöjligt att förespråka. Det finns ju så mycket man kan känna till och som också är angeläget att veta, att varje försök att liksom reducera det där till någon speciell typ av kunskap blir väldigt svårt. Och än svårare blir det om man tänker sig att man ska inkludera människor över hela jordklotet. Hur ser så att säga allmänbildningen ut för 9 miljarder eller 8 miljarder människor?
Mm.
Istället tror jag det är väldigt viktigt att ta vara på det som är det personliga och det egenartade.
Men också då med det tillägget, att viktiga tillägget, att ser man det som en kollektiv eller en gemensam sak som vi vet tillsammans, så måste den vara samhällsspecifik. Den kan inte vara bara global. Man kan säga att jag är väldigt intresserad av det som just att saker står på spel, att det är något som sker i ett samhälle som kräver vårt engagemang. Precis som du säger, det vetter mot det medborgerliga. Och för att kunna vara medborgare, för att kunna delta i ett samtal och göra sin mening hörd och kunna lyssna på andras och liksom befinna sig vid någon form av tidens rand, kan man säga, där vi alla finns och där vi brottas med våra svåra och olösta frågor. Det förutsätter ett vetande som vi delar. Och det är väldigt svårt att definiera. Jag har ingenting emot förstås att man lär sig grundläggande saker. Det måste vi göra. Det är därför vi har en skola till exempel. Men om bildningen bara var det vi lärde oss i skolan, så skulle det liksom inte vara så intressant. Det måste tillföras någonting. Men exakt vad som ska tillföras, har jag väldigt aktivt egentligen avstått från att vara programmatisk om. Det ligger nog närmare det du själv pratade om för en stund sedan, alltså att det är snarare inställningen till kunskap. Det handlar inte bara om att komma till en lokal klockan 8 på morgonen och vara där några timmar för att lära sig det som man absolut måste kunna för att det kommer på provet.
Nej.
Utan det är liksom någonting som är en mer användbar form av kunskap. Och ställer man upp ett sånt begrepp som etisk miljö och tänker sig att det är det vi ska värna om snarare än att vi kan rabbla väldigt mycket läxkunskaper, då inser man, tycker jag, att kunskapen är inte tillräcklig. Det är liksom hur kunskapen vetter mot sånt som omdöme, omtanke, även godhet, ett idag ofta kritiserat begrepp, alltså hur man förhåller sig som människa i ett samhälle tillsammans med andra.
För jag tycker det låter, och det är också jag tänkte när jag läste, att det är, alltså det är snarare ett förhållningssätt, en inställning, och som, kanske också någonting med att hålla sig uppdaterad. Alltså man kan inte bara plocka en bildad person från 100 år sedan till nu.
Det är jätteviktigt med den uppdateringen där, och jag skriver om det på flera ställen, att hur en person som är, kanske till och med kan kallas för en riktig bildningsbjässe under en epok, framstår ju närmast som en, så att säga, en social krympling om man flyttar personen bara en generation.
Mm.
Eftersom det hela tiden, så att säga, vi omges av kunskap och vetande. Vi badar liksom i en massa möjligheter, och vi vet också kolossalt mycket mer än tidigare generationer. Det är någonting som jag tycker är viktigt att slå fast. Det är liksom, och den kunskapen, den får vi egentligen genom att leva i samhället, blir vi faktiskt redan genom denna handling, att vara medlemmar av samhället, så får vi ganska mycket kunskap. Vi behöver inte plugga in saker, men vi måste också plugga in saker. Det är liksom lite både och, det där är svårt att skilja åt, men det är någonting oerhört viktigt i att kunskap är liksom, den är redan i utgångsläget delad och inte bara unik, medan däremot just expertis ofta är väldigt exklusiv för små grupper som har lärt sig något väldigt speciellt liksom, vilket då inte intresserar mig så mycket här.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tänker om det finns några generella sådana att en bildad person kanske brukar eller bör, alltså säga att man, det är en viss nyhetskonsumtion eller bör läsa böcker eller bör liksom följa med. Alltså, har du några konkreta sådana rekommendationer hur man bör göra?
Jag tycker det du sa är bra. Man ska definitivt vara med sin tid och man ska lyssna på ta del av nyheter och tala med andra. Jag tycker till exempel att det gärna får vara väldigt konkret. Att man engagerar sig i föreningar och rörelser som så att säga finns i samhället. Det finns ingenting som är så nyttigt som att höra andra säga saker som man själv kanske har en liten hum om. Så där. Då får man lära sig. Och framförallt kan man få egna missförstånd utredda.
Mm.
Den som är bara för sig själv liksom löper stora risker. Att inte riktigt få sin kunskap kalibrerad mot andras och så. Det är, så att samtal är kolossalt viktiga. Sen är det klart att det är givetvis väldigt praktiskt att läsa texter, läsa böcker och andra texter. Därför att de är ju oftast framvuxna genom att någon har tagit på sig jobbet att liksom kondensera och presentera ett stoff som annars vore svårt att fånga in för var och en av oss. Det är en viktig egenskap hos böcker är just att de är en sorts samlare.
Mm.
Disparat kunskap som reorganiseras till någonting som blir ganska lättillgängligt. På några få timmar kan man få i sig liksom väldigt mycket intressant som det skulle vara nästan omöjligt för en att göra på egen hand. Men då skulle jag göra det, tycker jag, viktiga tillägget att det är viktigt att läsa på många områden. Att man liksom hela tiden håller sig ajour. Och där är ju den, man kan säga det här begreppet offentlighet väldigt viktigt. Alltså att en levande offentlighet som nu är en smula naggad i kanten kan man väl säga med de senaste årens medieutveckling. Den har ju den enormt goda egenskapen att den cirkulerar liksom. I offentligheten cirkulerar ett antal viktiga idéer och tankar. Och ibland blir det skarpt läge liksom kring en fråga. Man kan ju tänka på den senaste och pågående pandemin här som vi lever mitt i. Mm. Alla hade väl hört ordet förut och hade ett visst hum om sådana här frågor. Men det är ju ingen tvekan om att en hel befolkning nu vet väldigt mycket mer om pandemier, även om kriser kan man säga.
Mm.
Det är liksom det är som om själva krisen i sig, det är ännu icke avgjorda. Liksom, som vi står inför någonting som vi måste avgöra och agera inför. Det är en situation som fungerar som en jättestor liksom, magnet när det gäller vår uppmärksamhet. Vi sugs in mot dessa gåtor, dessa olösta frågor, dessa liksom, överhängande problem. Och då blir vi kolossalt vetgiriga. Och söker den här, och dessutom ser vi hur inte bara vi vanliga medborgare då, utan även de som är verkliga experter på epidemiologi och virologi och såna här frågor, de kastar sig förstås då in i jakten på vacciner och de kastar sig in i jakten på ny kunskap om det här, och de ändrar också sin egen förståelse hela tiden, nästan dag för dag, därför att det pågår så mycket ny forskning. Och jag menar att det här är egentligen all tragik, en fantastisk situation att se, en mycket uppmuntrande situation för de som är intresserade av vetenskaplig kunskapsproduktion. Men det ökar också på den här aggregerade nivån, bildningen i samhället. Alla blir ju inte experter förstås, bara för att de vet nu väldigt mycket mer om epidemiologi, utan vi blir mer bildade om sjukdomar och kriser och deras roll i samhället. Vi förstår mycket bättre också sociala orättvisor till exempel. Vi förstår att det står helt klart att vissa grupper drabbas mer än andra. Och vi börjar också genom det här konkreta exemplet och den här intensiteten i bevakningen förstår vi också att det hänger samman med andra saker, med politiska beslut som är fattade för länge sedan eller inte fattade som de borde ha gjorts kanske för länge sedan. Eller vi förstår att det är skillnader mellan länder, att de också går att förklara på något systematiskt vis. Och då kan man säga att det är inte en kunskap som vi har och stoppar ner i bakfickan för nästa middag där vi kan prata med någon liksom bordsgrannen om diverse ting. Utan vi förstår att den betyder någonting för oss. Den har liksom relevans, den är giltig, den är akut och nödvändig. Utan den kunskapen skulle vi stå som forskallar inför det som pågår runt omkring oss. Det är också en kolossalt viktig sak att den är spridd och allmänt tillgänglig. Och där kan man ju säga att samhällen där det här inte fungerar särskilt bra. Vi kan ju ta USA som många känner till, men, eller Brasilien eller den typen av länder. Där öppen förnekelse utav etablerade sanningar och förståelse kan pågå helt ogenerat. Och stora delar av befolkningen också tror på detta pladder. I sig en del av liksom problemet med brist på bildning. Bristen på bildning är liksom inte att en och annan människa går omkring är lite okunnig. Utan problemet är när man kan ljuga dag ut och dag in and get away with it. Alltså att helt enkelt inte, att man inte bara bär ut honom, utan att han faktiskt sitter där för att han är president. Nu är han ju ett extremfall, men jag har bott i USA mycket och varit i USA väldigt mycket under lång tid, och det har betytt mycket för mig att se den här ska man säga, systematiskt producerade bristen på bildning som finns i det samhället. Det finns ju extremt kunniga människor, där fantastiska saker, fantastiska miljöer, helt otroliga miljöer. Men det finns ju också denna utbredda okunskap som är en stor belastning för ett samhälle. Och där är vi än så länge mycket, mycket bättre rustade i ett land som Sverige och många länder i Europa. Men utvecklingsriktningen tycker jag har varit illavarslande under en tid, även i våra samhällen. Så det är också en anledning för mig att skriva den här boken, att det på något sätt är ett försök att också säga på någon sorts politisk nivå att det är möjligt att ta större hänsyn till bildning när man gör när man håller på till exempel med utbildning. Det går att liksom, det finns en som du har sett, så finns det i slutet av boken lite grann idéer om hur det skulle kunna gå till, inte så detaljerat framförda, men ändå. För det blir på något, och då kan man säga att då har man rört sig i en sån förståelse ganska långt från en bildning som det, ett sorts allmän kunskap för personlig utveckling och ett rikare liv som man kunde läsa förr i världen. Utan mot att det är jätteviktigt med bildning för våra samhällens fortbestånd. Det är makthållande och fortbestånd. Det är liksom det är ganska höga anspråk som jag liksom försöker ställa upp här för bildningsbegreppet. Och det vill jag påstå att ingen riktigt har gjort på det sättet förut. Alltså jag har ju förstås läst den här ganska stora utgivningen som finns om bildning. Det finns ett utomordentliga böcker om bildning på svenska sedan tidigare. Och det var ju också något som gjorde mig lite tveksam. Ska jag skriva ännu en bok om bildning? Det behövs det verkligen och sådär. Men min räddning var på något sätt att jag lyckades på något sätt, åtminstone inför mig själv, skriva en bok som var helt annorlunda. Och det tycker jag känns som att jag har gjort en liten upptäcktsresa i ett landskap som jag trodde att jag redan visste väldigt mycket om.
Men det är ju såklart liksom omöjligt att mäta och sådär i en befolkning. Men för att antal utbildade har ju ökat. Om man ser ju fler som är utbildade och sådär idag. Men just när det gäller bildning, har du någon känsla eller gissning för kring... Liksom, har bildningen ökat eller minskat just om man pratar i bildningstermer i Sverige eller i andra länder? Eller hur har utvecklingen sett ut som befolkning?
Jättebra fråga. Du riktar in dig mot, ska vi säga, ömma punkter här. Därför att det där är en öm punkt. Och svaret är väl, tycker jag, att till att börja med, det finns inget mått på bildning, tror jag. Jag har i alla fall inte stött på något. Utan vi måste på något sätt tänka mer kvalitativt om bildning. Men därför kan det vara nyttigt då igen att jämföra med begreppet kunskap. Kunskap har ju blivit, den var inte det förut, men nu har den blivit mätbar. Man kan göra som du själv gjorde nu. Man kan påpeka att antalet utbildade har ökat. Man kan också peka på hur många år människor har tillbringat i utbildning och multiplicerat med antal människor. Då får man en enorm tillväxt. Det är faktiskt en helt fantastisk tillväxt. Och det är klart att den har ju inte skett förgäves. Det är ju faktiskt så att människor vet mycket mer nu än de gjorde förut. Det är många fler som vet mycket mer. Och jag vill nog säga att i alla fall delvis är detta positivt för bildningen också. Det liksom gör att människor har mer allmän kunskap. Vi är också på det hela taget, om man jämför med hur det var kanske för 100 år sedan, så är det människorna i ett land som Sverige nu mycket mer allmänorienterade också och kunniga om ditt och datt. Men det finns på de senaste årtiondena då, som vi pratade om för en stund sedan, så finns det tendenser som snarare tyder på motsatsen. Och jag är klart att det blir väl annorlunda. Ju äldre man blir, desto mer tycker man kanske att de yngre inte riktigt är lika bildade som de borde vara. Men så man får ta lite höjd för detta systematiska missförstånd som man ständigt gör sig skyldig till. Men det kanske är så att en del utav det liksom mera klassiskt bildningsstoff kanske håller på att tunnas ut lite grann, och att en del elementär praktik när det också gäller liksom sånt som bokstavligt talat att läsa och skriva och sånt där, att göra enkla saker kan man tycka, men att det kanske kunde, det finns en del uppluckringstendenser där, men det är inte det, den typen av liksom gammelmansaktig moral kverulans liksom kan man väl alltid rikta mot andra generationer. Jag tycker inte den är så viktig, även om det möjligen kan vara ligga någonting i den. Men det viktiga är på något sätt den här, när det uppstår en brist på kontakt mellan kunskaperna och samhället. Och det har vi redan pratat om. Där finns det en del orostendenser. Men så att paradoxen är på något sätt att samtidigt som bildningen, om det nu skulle gå att kvantifiera, om man tänker sig att man skulle göra ett försök, då skulle man kunna säga att den faktiskt ökar samtidigt som en del problem med bildningen också ökar. Och hur går det ihop då? Jo, då tror jag liksom att det är så att man kan säga att sätta bildningen i arbete, att låta bildningen vara väsentlig för samhällsbygget, för vidmakthållandet av demokratin och vitaliteten i den, att vi också förmår skapa, man kunde ju säga att också etablera en större samsyn i samhället, möjlighet till samarbete. Det är ju också någonting som polariseringen leder till, att det blir svårare att hålla sams helt enkelt. Det blir mycket större slag så att säga mellan ytterligheter i opinionen och i det politiska livet. Och det tror jag inte är bra för ett samhälle helt enkelt. Jag tror i och för sig inte att alla måste samlas kring mitten, men om ytterligheterna blir för extrema och liksom står allt för hårt emot varandra, så finns en risk för liksom att det påverkar samhället negativt, tror jag. Vi har kommit tyvärr gått en del i den riktningen.
Om man tittar framåt, vad ska vi göra? Alltså dels kanske som grupp i större, och dels som individ om man lyssnar på det här. Det är två frågor rätt.
Ja. Jag menar ju att, och ägnar de sista kapitlen i boken åt att försöka argumentera för varför bildning är också ett politiskt begrepp och inte bara så att säga ett begrepp för föreningslivet eller så. Och skälet är att jag menar att den här typen av liksom sammanbindande element, en sorts förståelse och användning av kunskap som ligger i bildning, det borde vara ett större inslag i all utbildning. Mm. Det vill säga utbildningen borde ta fasta på det. Jag har då några tankar om hur det skulle kunna ske, dels i grundskolan, gymnasium och dels i högskolan. Det är inte så svårt egentligen. Det gäller bara att man ägnar frågan uppmärksamhet och att man förstår att det är viktigt. Då skulle man kunna göra det. Jag skulle vilja jämföra, för att på nytt ta utgångspunkt i sånt som jag själv har jobbat med väldigt mycket under flera årtionden. Nämligen när man då ger sysslor med rådgivning och research policy och sånt där. Varför ska vi ha mer resurser till högre utbildning? Varför ska vi satsa mer på universitet och sånt där? Det finns ett antal standard argument. Och helt centralt där står ju liksom svensk konkurrenskraft, att man använder kunskap för den ekonomiska utvecklingen, kan man säga. Och det är så elementärt att man kan väcka folk mitt i natten och kan säga det. Liksom. Det är inget fel på det argumentet i sig. Men felet är att det är ett väldigt ensidigt använt argument. Om man då kontrasterar det med den etiska miljön, vad händer med ett samhälle som bara inriktar sig på detta som motiv för att investera miljarder i utbildning och forskning och så. Det är inte ett tillräckligt argument. Vi måste ha argument som vetter mot samhället självt och dess fortbestånd, dess kvalitet och egenskaper som samhälle. Och då kan man inte tänka på samma sätt om vad vi ska investera i. Vi måste investera bredare i kunskap. Vi måste investera i en bredare typ av kunskap. Därför att den fungerar på något sätt som en, som vår samlade etik, skulle man kunna säga. Så att vad jag försöker tillhandahålla med den här förståelsen av bildning, den omdefinitionen av bildningsbegreppet, är en utgångspunkt för att tänka annorlunda om vad vi använder vår tid och våra resurser till när vi ägnar oss åt utbildning och kvalificerad kunskapsförmedling. Och det är inga revolutioner jag föreslår, men jag föreslår att man ska utbilda lärare lite bättre, till exempel. Det är en väldigt nyckelgrupp i samhället. Man måste göra det möjligt för studenter inom högskolan på alla dess olika områden att lära sig lite bredare än man gör nu. I en del andra länder jobbar man med mera introducerande år och sådär. Man har en collegeutbildning i Nordamerika till exempel. Det finns mycket som man kan lära av andra. Vi kan göra det på bättre sätt i Sverige än vi har gjort hittills. Så det finns liksom på den kollektiva nivån. Är detta egentligen en, min bok skulle kunna ses som ett embryo till en reformagenda eller ett reformprogram för utbildningsverksamheten i landet. Och det är ju inget litet förslag, men jag vill mena att det faktiskt går att tänka på det sättet. Vi har systematiskt gått i andra riktningen ganska länge just genom att hela tiden försöka att prestera mer på kunskapsmätningens område, kan man säga. Men det menar jag då inte är tillräckligt. Vi måste göra det också, men det är inte tillräckligt.
Jag kommer att tänka på en grej som speglar lite det där du sa med just med mätning och det här fokuset som är. Det är också alltså, i mötet med studenter på universitet så när man säger så här att men dels är det ju en del att vi ska lära oss och jag förstår att det är viktigt med betyg och sådär. Men en annan del det är också att det ska vara liksom kul, det är roligt att lära sig nya saker. Då kan studenterna säga, va? Vadå? Ska du? De fattar ingenting, de är liksom där, men vadå? Vi är här för att liksom, man ska få ut liksom sina betyg och det är en väldigt starkt fokus från de som kommer genom nyligen gymnasiet att det är en mätbart, det är liksom riktat mot någonting, ett mål. Att jag tycker mig också uppleva det väldigt starkt och väldigt tydligt, den inställning till skola och utbildning som är ganska ensidig.
Nej, men det undrar man ju människor att de i någon mening ska få ett mer kärleksfyllt förhållande till kunskap. Kanske är det egentligen en bra definition på bildning, det är kunskap plus känslor. Alltså att man liksom har positiva känslor. För om den där naturliga nyfikenheten och vetgirigheten finns där, då behövs det ju liksom inte så mycket lärare. Då kan man hjälpa till lite varsamt sådär. Och man kan ha roligt tillsammans. Det blir ju ofta väldigt bra inlärning av det.
Ja, för har det inte skett en viss förändring kring just inställning? Alltså att fokuset i skolan har ju blivit en väldigt så mäthets liksom, som någonstans färgar har påverkat studenter och elever till ganska stor grad.
Ja, och inte minst politiker. Sverige blev ett uppskrämt av den här PISA-chocken som det kallades för då för 7-8 år sedan. Och det hade ju då sjunkit resultaten längre tid. Man ska inte ta lätt på det där. Det där är viktiga frågor. Det är viktigt att man i Sverige klarar sådana där tester och prov bra. Vi kan inte bortse från det, men som sagt, jag menar att det har skett en för stor tyngdpunktsförskjutning mot det. Liksom man får lätt ett tunnelseende om man ska liksom prestera på en viss typ av utvärdering. Så blir man väldigt ensidigt inriktad på det. Det är så att säga en avig sida med mätning på alla möjliga områden. Vi kan inte därför sluta mäta, men vad vi måste göra är att väldigt aktivt bryta oss ut ur det. Och den situation du beskriver i undervisningssituationen som vi alla känner igen, tror jag, nämligen om man kommer dit elever som, eller studenter som är ganska ensidigt inriktade. där är ju den pedagogiska utmaningen är väl att liksom bryta en sån vana. Mm. Det är ju en vana, de har ju lärt sig där.
Mm.
Och sluta tänka på att det är någonting som de har lärt sig. Och man kan ju lära om. Man kan ju faktiskt använda sin tid som lärare till att tillsammans med elever och studenter göra på ett annat sätt. Att så här vänja sig vid ett nya sätt att arbeta och öppna, liksom, visa också med exemplets makt liksom, att det är faktiskt mycket roligare, mycket intressantare att se på kunskap på ett annat sätt. Mm. Och då fortsätter man av egen kraft liksom, att lära sig saker. Och att, jag tror också väldigt viktigt för mig när det gäller bildning är också att systematiskt utsätta sig för avvikande förståelse. Liksom, att pröva liksom, andra tankar, läsa från helt andra områden, möta andra idéer och så. Så att, och det är kanske som svar på den mer personliga sidan av det här då, att det är väldigt mycket roligare att vara människa om man vet saker. Och man är också mycket nyttigare för andra. Alltså jag tror att just det där att man, när man vet lite mer och liksom har mer bildning, så är man dels så att säga bättre för sig själv, tror jag. Det är bättre för ens eget liv. Men det är också så att man har mer att erbjuda andra. Det vill säga man har mer resurser. Man kan se på kunskap och bildning också som en resurs som man kan sätta i rörelse liksom, i sitt varande i samhället. Och det är väldigt bra om vi är många som är sådana. Därför att alternativet om man hela tiden liksom gick omkring med väldigt torftiga kunskaper och väldigt låg förmåga till socialt engagemang och sådär.
Mm.
Leder till ett samhälle som är mindre attraktivt att leva i och mindre intressant. Så att liksom, bilden kan framstå ibland som en egotripp. Liksom, att ha egen bildning och liksom kunna gå på museer och förstå vad man ser och sånt där. Mm. Det är liksom en karikatyr av bildning. Bildning är egentligen väldigt mycket mer knutet till vad det innebär att vara en okej människa tillsammans med andra människor och att vi tillsammans då liksom använder den här resursen för det här liksom goda syftet som ett samhälle ändå innebär. Och när man säger det kan låta väldigt banalt verkligen när man säger det, men man ska betänka vad det skulle innebära att inte ha ett samhälle. Att det vill säga att det inte finns någon gemenskap där man inte kan lita på andra människor. Där man, alltså det är en situation som är så nästan outhärdlig att tänka på.
Mm.
Och det vi kallar samhället tillkommer inte av en slump, utan det tillkommer därför att vi är förmögna att samarbeta. Och förmågan att samarbeta är också inlärd. Vi samarbetar bättre och förstår varandra bättre och har större möjligheter längs livslinjen så att säga, om vi vet lite mer. Det är väl egentligen den enkla enkla budskapet som jag har.
Sista frågan då som du lyckades ducka för sist, det är ju under det här med, för det kommer säkert folk fråga mig, om man som individ vill liksom fortsätta att bli eller vara bildad, om du så här konkreta, vad ska man göra? Vad ska jag göra? Om jag håller med om det här och jag vill, jag känner att jag vill, det här är någonting som jag vill jobba med.
Ja, du ska framförallt förbli nyfiken. Den ska man odla och kultivera och vattna så mycket det bara går. Man ska liksom undra sig själv vara nyfiken. Om det är någonting jag har lärt mig på ett ganska långt liv med, liksom, med den här typen av jobb och uppgifter, så är det faktiskt att, som du själv var inne på, att ha roligt. Alltså, jag brukar försöka börja med det som är roligast. Jag sparar liksom inte efterrätten till sist. Liksom, utan jag tycker det är otroligt viktigt att drivas av min egen nyfikenhet och energi. Så att om det är en tråkig uppgift som jag kan lägga åt sidan, så lägger jag den också åt sidan och gör något som jag tycker är roligt. För att ofta händer det så mycket när jag gör det som jag tycker är intressant och angeläget just nu, att efter ett litet slag så kan jag också kasta mig tillbaka till den här tråkiga uppgiften och upptäcka att den är mycket lättare att lösa.
Mm.
Och jag kan liksom dra nytta av den där farten jag får, liksom energin jag får upp. Och då fungerar jag liksom bättre än att liksom sitta och tjata med sånt som egentligen inte engagerar mig just nu. Ja, det kan låta lite fånigt kanske. Men så att nyfikenhet och drivkraft och intensitet tycker jag är väldigt viktigt. Och i det ingår ju också det här med att ha kontakt med andra människor när man lär sig. Man lär sig inte bara ensam.
Mm.
Som jag redan har varit inne på. Sen är jag ju som många andra rätt inspirerad av Timothy Snyder, en kollega i USA vid Yale-universitetet, som skrev en liten bok för några år sedan just för, som i kampen mot polariseringen och avdemokratiseringen i USA och så. Så en liten handbok. Där understryker jag väldigt mycket en sorts möjligheter som man som individ har, nästan som en sorts levnadsregler, att stödja offentligheten genom att prenumerera på en tidning, genom att stödja journalistik liksom aktivt. De krafter som verkar för en vital offentlighet behöver stöd, och allt stöd kan inte komma från staten, utan det måste komma från oss som mediekonsumenter också.
Mm.
Och att gå med i en förening, att engagera sig i föreningsliv så att man gynnar och främjar och utvecklar det civila samhället. Det civila samhället är en enorm tillgång, också en bildningskälla skulle jag påstå. Folkrörelser, där ingår ju även studieförbund och den typen av aktivitet.
Mm.
Så att man kan göra en längre lista då på också kanske att besöka människor. Jag tycker när pandemin har visat en del väldigt ljusa civila sidor av oss. Vi hjälper varandra, vi måste. Och det är ganska kul att hjälpa varandra. Man, och även att bli hjälpt, som jag har blivit. Jag har varit sjuk i vår här, i denna sjukdom. Och då fick jag hjälp. Och det är jag inte så van vid. Liksom. Jag är normalt en person som klarar mig själv. Men att behöva hjälp är rätt intressant. När man inte är van vid det så mycket. Man känner sig ödmjuk inför vad människor kan göra för varandra. Och jag skulle nästan vilja säga att det ingår i bildningen att förstå att man ska göra det. Att det är ingen rabbelkunskap, det är mer en praktisk kunskap. Att man förstår att man måste hjälpa varandra. För det behöver man inte kunna latin. Liksom, utan det räcker med att man är medmänniska. Att, även att vara medmänniska är liksom en sak man måste lära sig. Det är inte självklart. Så att det är ganska mycket man kan göra. Och väldigt mycket av det här handlar i någon yttersta instans om att faktiskt vara en bättre människa än man var förut. Så att bildningen handlar om, egentligen om förbättring. Det handlar om att förbättra någonting som vi redan har, som vi kallar för samhälle och gemenskap och fungerande relationer och sånt där. Men att förbättra det och inte förtrötta sig det. Det kan gå väldigt fort när det kan gå sönder. Därför är det väldigt viktigt att vi arbetar med det.
Som är också större än en själv. Det handlar ju om något mer än en själv.
Ja, dessutom så är det där som du kallar för själv inte särskilt mycket att ha. Om det där som är större börjar krackelera. Då krymper även du. Och du hamnar ofta i stora problem om inte det där som är större än du fungerar. Mm. Så individualism är någonting som måste balanseras mot den här större gemenskapen, och bildning tror jag är liksom ett redskap i att hantera den här relationen.
Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det?
Det kan man göra. Det är lätt att hitta mig på nätet och finns både mejl och telefon och sånt där som man kan använda.
Tack för att du var med i podden.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.